Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå.
Hon passar inte in i samhällsnormer, så hon bestämmer sig för att gå sin egen väg. Livet som startade en både fin och kärleksfull liten stad men tog fart ordentligt när fötterna väl hamnade i Stockholm. Livet i huvudstaden blev en fest och hon blev snabbt introducerad för droger. Amfetaminet som var hennes huvuddrog blev snabbt hennes vardag och allt kretsade mer och mer kring drogerna. Men hon började tappa valfriheten över hennes beslut och hon blev både våldtagen och grovt misshandlad i det liv hon lever och umgänge hon väljer. Men kan verkligen hennes konsekvenser få henne vid drogfri? Detta är inte bara en historia om droger och bli utsatt för våld. Detta är även en historia om en person som födde sin kropp och insåg att den kroppen behövde fysiska förändringar. Ni lyssnar på Brottsofferpodden. Hej!
Hej!
Vad glad jag är att ha dig framför mig.
Och jag är glad för att få vara här.
Ja, tack, tack, tack. Jag är lite nervös för första gången på jättelänge när jag gör en intervju på grund av att... Dels för att jag vill att det ska bli jättebra och dels för att jag inte vill göra bort mig. Jag är rädd kanske för att trampa på dina tår, fast jag tror också att jag har en magkänsla som säger att är det någons tår jag faktiskt vågar trampa på så är det dina.
Du är så välkommen att trampa mina tår.
Ja, tack, tack. För att utöver även den här historien i brottsofferperspektivet så är det också en annan del vi ska belysa. Som jag bara inte riktigt förstår. För mig är det lite det här peniskille pullar sig.
Precis. Samhällets norm, den normala normen.
Ja, exakt. Sen är jag kanske den här typiska machokulturkillen som kanske är ännu svårare att bryta. Men jag sitter här och med öppet sinnelag och jag sitter här för att jag vill förstå mer verkligen.
Precis, och det är en ära att få utbilda dig.
Ja, tack så mycket, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, men grym. Men jag tänkte du kan väl börja från början. Så här, utan att kanske göra allt för långsökt de första 5-6 åren. Så här, men börja från början. Så här, vem är jag framför mig?
Du är framför en icke-binär person.
En icke-binär person.
Som är född i mellersta Sörmland, i en liten by. Ja. Där jag
Ursäkta, men icke-binär, så här, vad betyder icke-binär?
Icke-binär är ett gemensamt ord för när man inte känner ens könstillhörighet. Som om jag tittar på dig så antar jag, och jag känner ju det också, att du har en könstillhörighet, att du trivs med din penis. Den betyder någonting för dig.
Ja, det gör den faktiskt.
Ja, det gör den.
Ibland mer, ibland mindre.
Ja, exakt, exakt. För mig så betyder inte kön någonting. Jag känner ingen tillhörighet till vad jag har mellan bena. Och det gör mig icke-binär.
Okej.
Och det gäller samma sak om jag skulle haft en vagina mellan bena. Jag känner ingen tillhörighet till den punkten i på min kropp.
Ja, du ser, du ser. Ja, tack för första lärdomen då.
Ja, första lärdomen.
Ja, var du uppväxt någonstans?
I en liten by i Sörmland. Där jag växte upp i en trygg familj med en trygg uppväxt. Jag fick vara den jag ville i skolan. Jag lekte med Barbies och var med tjejerna och lekte. Och fantastisk uppväxt. Sen så är det så på landsbygden att när man börjar sjuan får man börja gå in i stan. Och då började jag gå in i stan och där vart jag ju konfronterad med att jag var dessutom överviktig och väldigt feminin. Och det här blev lite tokigt.
På vilket sätt blev det tokigt till dig att du kände att du inte fick vara den du ville vara? Eller blev det tokigt att andra inte tillät dig vara den du var? Men du sket dit. Eller hur blev det tokigt?
Nej, det blev tokigt med att jag varit utsatt för mobbing hela 7:an och 7:30. Sen eftersom att jag är rätt så manipulativ och tänkande, jag är narkoman i botten, så tänkte jag, hur ska jag övervinna det här? Jo, jag blir vän med tuffaste tjejgänget på skolan. För där kommer jag bli accepterad. Så jag gick med i deras lilla tuffa tjejgäng och på den vägen är det, och jag blev mer accepterad. Men det var ju en chock för mig att börja sjuan, för att helt plötsligt så var inte jag accepterad för den jag är. Och det har ju varit hela tiden i byn där jag var uppväxt. Det gick i årskurs 1-6.
Men frågade du dig själv, eller fick du tankar, hur kommer det sig att jag gillar att hänga med de här när mina typ killkompisar gillar att göra det där? Eller var det så här, det bara var helt naturligt att acceptera det? Det är så här det är för mig.
Det var helt naturligt för mig att gå den feminina kvinnliga vägen. Alltid var det. Du vet, när man lekte man pappa barn, då var jag alltid mamma liksom, med matriarket i, eller så här, bestämmande roll liksom, så. Så det har alltid varit naturligt för mig att vara den kvinnliga delen liksom, på något sätt.
Mm. Mm. Och du har aldrig någonsin så här frågasatt dig själv varför? Eller?
Jo, när jag började sjuan så började jag ifrågasätta min egen sexualitet, och man kom in i puberteten då också. Att för att när folk sa bögjävel då, som man sa då på den tiden, och din feta fjolla och allt vad det var, så började jag också ifrågasätta, men vem är jag? Och får inte jag gilla killar som jag känner? Liksom så. Så det var ju mycket tankar runt det. Absolut.
Det är också det här med sexualiteten, antar jag, att du började gilla killar direkt, eller har du någonsin...
Nej, jag har aldrig haft en attraktion till det kvinnliga könet eller till kvinnor överlag, så absolut inte. Nej. Det har jag inte haft.
Kändes det konstigt?
Nej.
Nej, inte heller.
Nej, det gjorde inte det. Alltså jag är väl kanske unik, jag vet inte, men jag har aldrig haft ett problem med den biten. Aldrig. Jag har alltid vetat.
Pratade med dina föräldrar om det här tidigt? Typ varför du blev mobbad och varför du tog din väg, och hur var det där hemma?
Där hemma var det bra. Jag tror jag var 13 eller 14 när jag kom ut för mina föräldrar. Och de ryckte lite på axlarna, och de hade ju förstått det från tidig ålder. Liksom, att jag sprang runt i klänning och att det var något unikt. Vi säger inte annorlunda. Unikt med mig.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, det är också intressant. Unikt, det låter ju bättre faktiskt.
Alltså, det är jag väldigt noga med. Ja. Ja, det där har vuxit fram liksom, när man har blivit nykter också. Att för mig finns det jag tycker annorlunda är ett fult ord. Jag tycker unik är ett fint ord.
Annorlunda är fult.
Ja, men det är fult.
Ja, det är det verkligen.
Och tänk då att ta den makten och kontrollen och säga till en person, gud vad du är annorlunda. Ja. Nej, men usch.
Ja. Hemskt, det var bra, unik, jag ska få med mig det.
Ja.
Men när du sa komma ut, då menar du att du berättade för dina föräldrar att jag gillar killar?
Precis, det gjorde jag. Och då fanns ju inte, i mitt tankesätt, fanns ju inte det här med icke-binär eller transperson. Då gjorde det inte. Utan då var jag liksom gay. Så jag kom ut med det, och det var inga problem.
Hur tog de här tuffa tjejerna på skolan? De tyckte det bara var...
Ja, de tyckte det var skithäftigt att ha en bög i gemenskapen. Liksom. De tyckte de var asballt. Och jag växte ju med det också. För att med dem fick jag ju vara den jag ville. Liksom.
Får jag säga ordet bög som heterosexuell man?
Det där är känsligt, tycker jag, alltså, gentemot. För att, alltså, bög var ju ett skällsord till tidigt 90-tal ungefär. Och då började bögarna själva kalla sig för bögar för att ta bort det stigmat runt just skällsordet bög eller bögjävel.
Ja, bögjävel låter ju...
Det är fruktansvärt att säga. Men man får ju ställa sig själv frågan, jag som heterosexuell man, vill jag kalla någon för bög? Och säger man att man vill det, då tycker jag man... Har en fråga om IQ, tycker jag. Lite kanske.
Ja, men du har nog rätt om IQ. Så här. Jag sjönk lite längre.
Ja, jag såg det.
Men berätta lite mer om skolan, den skolgången. Sjuan, du kommer till dina föräldrar, du kommer ut ur... Ut.
Jag kommer ut, men fortfarande så var det ju jobbigt i skolan. Det var det ju. Det var ju mycket mobbing och sådär. Och jag hade jättemycket ångest. Jag kommer ihåg tisdagar klockan 1 så hade vi jumpa. Och det var fruktansvärt. Och dela duschrum med killar. Och det var... Jag skolkade jättemycket och det. Och i samband med det så fick jag också ätstörningar som låg till också. Som kom då som ett resultat av att vara nedtryckt och inte räcka till och inte duga till. Så fick jag otroliga ätstörningar och fick gå en behandling för det när jag var... 14, tror jag.
Hjälpte behandlingen?
Alltså, på den tiden, alltså nu pratar vi 1992, gör vi, då visste man ju inte så mycket. Och då var jag ju fortfarande en liten pojke då, enligt samhällets normer, med ätstörningar. Det fanns liksom ingenting bekräftat fall just då. Mm. Så jag fick en matvakt, kommer jag ihåg, i skolan, som förföljde mig på rasterna. Det var alltså fruktansvärt, men man visste ju inte bättre. Nej. Och så fick jag gå på BUP och prata, och mamma och pappa var med.
Men hur går du vidare sen då? I sjuan, du får hjälp, ätstörningar, på en matvakt.
Ja, matvakt.
Matvakt, den går bara efter det och tittar så du äter på rasten.
Ja, och inte sprida upp det. Och det skulle ju aldrig ske i dagens skola. Att man hade satt en matvakt på en elev. Liksom. Det, inte, det finns ju inte idag. Nej, så kränkande.
Ja,
också.
Verkligen.
Verkligen, men man visste inte bättre. Nej.
Det var unikt.
Det var unikt. Ja. Ja, och sen går jag vidare då, 8-9. Och sådär, och livet blir bättre. Mobbingen avtar, de här onda demonerna som mobbar mig på skolan, de gick ut då när jag började 9, för de var årskursen högre än mig.
Okej. Okay. Men träffar du killar under den här tiden? Du har relationer, eller var det bara att du kände att jag gillar killar, jag kommer aldrig gilla tjejer? Såhär, men hade du relationer också? Mm.
Inte kärleksrelationer, men jag hade en annan sexrelation.
Okay, okay.
Vid så ung ålder, och det är ju inte bra. Alltså. Man ska hålla på sig. Hör ni det där ute?
Hålla på sig. Nu känner jag det, så jag skrattar lite.
Ja, jag förstår det.
Ja, men håll på er.
Ja,
lyssna på.
Det är bra. Det är en bra grej. Nej, men sen så efter 9 där så gick jag in på individuella gymnasiet där det hamnade på praktik. Och då återigen så var jag tillbaka i min trygghet hemma i byn, för jag tog praktik på lanthandeln där. Och då var det liksom jag och byborna igen, alla visste vem jag var och jag var trygg och så. Sen så skilde sig mina föräldrar och då tog jag tillfället i akt att flytta till egen lägenhet då in i stan. Och började praktisera och fick jobb där på ett företag som senare tog mig till Stockholm 97.
Men vad händer i Stockholm då? Så här, nu kommer party, gayklubbar.
Nu kommer den svarta perioden. Nej då. Nej, men jag flyttade upp till Stockholm 97 där, och så hade jag inga vänner. Jag hade ingenting i Stockholm. Så jag ansökte till ett bögläger hette det då.
Det hette bögläger?
Ja.
Okej.
Okay, ja. Så man fick åka iväg då 3-4 dagar ute i skogen med andra ungdomar som också var gay då på sitt sätt. Och finna gemenskap. Så där fann jag några vänner. Och vi var ute och festade jättemycket, det är jätteroligt att vi. Och så ställde jag upp en tävling, jag kommer ihåg, den hette Miss Drag Queen of the Year 97, och så vann jag den. Mm. Och då kom man in i Stockholms innerkretsar, där det är mycket droger och fest och party. Och jag var ju inte sen att haka på, kan jag säga.
Men hade du haft någon så här känsla kring alkohol och droger? Hur kommer det ifrån först?
Nej, alltså jo, jag hade ju testat och festat med alkohol, absolut. Men det var ju inte någonting som jag liksom varit besatt av då. Nej, okay. Absolut inte.
Men hur var det när du kom på de här, när du drag queen, du var lite innenamn och lite speciell person, hur var det då med droger då?
Jo, då tog det ju fart, jag lovar. Och jag jobbade som frisörlärling på dagarna och så jobbade jag på klubb på kvällarna. Och då kom jag på den briljanta idén att då kan jag gå på droger hela tiden, för då orkar jag ju med alltihopa. Och så sover jag på söndagar. Ja, du märker ju, det är galenskap.
Ja, verkligen, verkligen.
Och så där höll jag på.
Höll på länge?
Ja, nästan 20 år.
Jäklar. Mm. Men vi kan väl hoppa till slutet sen. Så här, för det är ju, jag kan tänka mig, det är en jätteintressant grej och väldigt viktig i din historia efter 20 år. Men vad händer under de här 20 åren? Var det bara dans på rosor? Var det fest?
Nej, absolut inte. Alltså, karriären ändrade sig, men amfetaminet var ju kvar.
Det var amfetamin som var din huvuddrog?
Ja, huvuddrogen var amfetamin var det. Jag fick ju konsekvenser, såklart, som alla missbrukare får i slutändan. Våldtagen vid ett tillfälle och grovt misshandlad vid ett tillfälle, till exempel.
Alltså, om vi får hemskt. Men om vi börjar med den här våldtäkten, vad är det som hände där?
Det var så här att jag tog hem en kille en natt och jag var jättepåtänd, och han utsatte mig för sexuella övergrepp. Gjorde han. Men det som är så otäckt i den här missbrukssjukdomen, det är att jag fick inte reda på att jag hade blivit utsatt för en våldtäkt förrän jag blev nykter, när det kom till mig minnena av det här.
Har du några minnen vad som hände? Alltså själva, om du tänker tillbaka så här, okej, nu håller det här på att hända.
Ja,
Vad får du för tankar där?
Jag kommer ihåg hur var då, att vi var i mitt sovrum, och så blir han aggressiv och så håller han fast mig, och så medan han ska penetrera, så viskar han i mitt öra att han är hiv-positiv.
Oj, vad känner du där och då?
Alltså, du vet, när man är påtänd i en sån situation, i alla fall jag, då tänker man inte så jävla mycket. Och sen så blundade jag och hoppades på det bästa.
Att det skulle vara över?
Att det skulle vara över, ja. Absolut. Så det var ju, men det tog ju många år efter det innan jag gick och testade mig och fick ett negativt svar. Så leva med den ångesten och rädslan efter den händelsen var fruktansvärt.
Varför tror du att det tog så lång tid innan du testade dig?
Skam. Rädsla.
Vill inte helst veta.
Vill inte veta, förnekar att det har hänt. Tar ännu mer droger på den händelsen. Och förträngde. Till slut så hade jag glömt bort det. Tills jag blev nykter när det kom till mig med en käftsmäll.
Träffade du den här snubben igen?
Aldrig. Nej.
Skulle du minnas hur han såg ut?
Nej, det skulle jag inte.
Är du glad för det?
Ja, det.
Skulle du på något sätt... Skulle du vilja att någon rättvisa kom ur det hela? Kanske att han får sitt straff eller du har bara släppt och vill gå vidare? Eller?
Det är en svår fråga. Det är en svår fråga. Om situationen hade varit annorlunda och att jag hade varit mina sinnes fulla bruk, då tror jag nog att jag hade tagit honom till rätten, det tror jag.
Men har det någon betydelse att du inte var i sina sinnen? Händelsen, vad säger jag? Det han gör har ju ingen betydelse egentligen. Eller vilket skick du är har ingen betydelse.
Nej, det har ju egentligen ingen betydelse. Men jag just där och då var inte kapabel till att genomgå något sånt. Nej. Även om man kan hoppas det i efterhand. Men man kan ju inte gå tillbaka och göra saker gjorda eller ogjorda. Utan saker och ting har ju hänt, det är bara att acceptera.
Har du förlåtit honom då?
Jag har förlåtit i grunden och förlåter ibland på daglig basis, såklart. Det gör jag.
Men du berättade också, nu ursäkta, nu kanske jag bara hoppar på så, men du berättade när du kom ur själva, när du vaknade till, blev klar i huvudet, då kom du på, shit, jag har blivit våldtagen så här. Mm. Vad var din första tanke där?
Min första tanke när det kom till mig, utan det var faktiskt en man som berättade för mig att titta på det här objektivt och känna efter vad du känner, och då kom det. Och jag blev jätteledsen och jag blev otroligt arg att någon hade utnyttjat mig och situationen, såklart, ilska. Men det handlar ju om att prata om det, dela om det och prata om det och dela om det, till slut så släpper det ju.
Ja, jag förstår. Om det var han som satt framför dig idag, vad hade du velat säga till han då? Eller hade du velat haft någonting att säga till han?
Jag hade sagt till honom att... Ja, jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Det kände jag nu. Nej, jag vet inte. Jag
förstår att det är svårt.
Jag hade nog gjort klar för honom att det han gjorde var fel. Och att jag hoppas att han inte utsätter andra för det i framtiden. Och så hade jag gjort klart för honom hur liten, obetydelsefull människa han var just i den situationen.
Ja, för det är jag ju verkligen.
Såklart.
Ja, det är jag ju verkligen. Alltså när jag sitter i den här rollen som jag sitter i den här podcasten, så försöker jag inte lägga någon moralisk värdering.
Nej.
För jag sitter ändå och pratar dig, det är din story som ska höras. Jag har så svårt för det ibland.
Ja, men jag förstår det.
Jag har jättesvårt.
Jag förstår det för att... Ja. Man tycker, man har ju känslor. Man tycker ju om förhoppningsvis den som sitter mitt emot en också.
Jag
tycker om det också. Nej, men förstår du hur det känns liksom att man... Och just det att han tog sig friheten att skrämma mig också genom att säga den där kommentaren i mitt öra liksom.
Ja, det är hemskt.
Det är fruktansvärt. Ja, det är hemskt. Det är fruktansvärt.
Jag kan tänka mig att du har knackat mycket på det där.
Oj. Nu efteråt kan jag se det. Då kunde jag inte se det. Nej.
Nu fick jag så här bild när jag träffade dig förut när du var
när jag var High Chaparral.
Ja, då var det verkligen.
Ja, gud, ja, verkligen. Alltså, då var det High Valley.
Ja, men ändå skönt på något sätt att nu var vi väldigt allvarliga också, men att skrattet inte långt borta.
Det får aldrig vara det för mig, för att jag är en väldigt humoristisk person, det vet ju du också som känner mig, och jag känner att skratt är förlösande och skratt är förlåtande gentemot mig själv för det jag utsatt mig själv och utsatt andra för liksom.
Men om vi, nu går jag tillbaka till allvaret här, men om en annan person då, en annan person säger jag, nu tänkte jag säga tjej, kille, skitsamma, en annan person är med om det här liksom, vad skulle du ge den för tips? Så här, är det så här, gå till polisen, prata direkt eller?
Absolut.
Absolut direkt.
Absolut. Jag skulle vilja säga så här att alla de tankarna du bär på efter det har hänt är inte friska. Det enda friska som finns, även om det är jobbigt, det är att säga det till någon, familjemedlem eller polisen. Omgående. För det kommer en tid i livet om man tittar tillbaka och önskar att man hade gjort det. Det gör det.
Tog du på dig mycket av det där själv? Att känna att jag hade en del i det här?
Det är klart jag hade. Och det var där min skuld var. Det är klart jag hade jag kände att jag hade en del i våldtäkten på grund av att jag var påtänd. Han var påtänd. Så jag kände skuld i det. Jag tog på mig det mesta av skulden. Gjorde jag.
Ja, det är ju både hemskt och intressant. Så här.
Det är intressant, ja. hur huvudet och känslor funkar. Och det tror jag, tror att många människor är så. Att man tar gärna på sig all skuld själv. Man trycker ner sig själv. Fast det är absolut obefogat att göra det.
Mm, ja, verkligen. Så här, och jag tror att kille som tjej, vad det nu är, liksom det, lika med när, så är vi ska vara starka. Så
här. Ja, och det är...
Det är ju, ibland så tror man att jag borde ha gjort mer, kunde ha gjort mer liksom, så här. Mm. Och det är inte alltid så lätt att göra.
Det är inte alltid så lätt att göra. För att när man är just den där stundens hetta, man ska säga, när det händer, ja, men då tänker du ju inte radikalt. Och du tänker ju inte friskt och sunt kanske alla gånger. Man tänker genom skam och rädsla, och speciellt rädsla, när det händer.
Ja du, alltså jag är glad i alla fall att vi kan prata om det här, och att det var så länge sedan på något sätt att du har jobbat med det som du har gjort.
Det har jag gjort.
Men du berättade sen att du även var med om mer hemskheter.
Ja.
Så här, och vad var det som hände där?
2013 så var jag utsatt för en fruktansvärt misshandel i mitt eget hem. Det var en man också som var hemma hos mig som gick på anabola steroider, och han och jag tog droger och han fick en psykos. Och det skulle jag verkligen vilja dela med alla som tror att de som går på anabola inte kan få psykos, det stämmer inte. För det kan de verkligen. Jag har sett det med egna ögon och jag såg i hans ögon.
Vad är det som händer lite? Vad är det som händer?
Det som händer där, det är att helt plötsligt så säger han så här att skulle du kunna gå och hämta ett glas juice åt mig? Och då gör jag det.
Kändes det konstigt med hans fråga?
Nej, det gjorde det inte. Nej, gud nej. Sen när jag kommer tillbaka in i vardagsrummet så står han upptryckt i ett hörn och håller på med sina armar framför ansiktet. Och då går jag fram och bara, hur är det då? Då börjar han andas intensivt och bara skaka och landar på golvet och börjar darra.
Mm. Hade han haft några tendenser innan han bad om några glaset juice? Hade han haft några tendenser på att vara konstig innan?
Nej, ingenting. Inte vad jag kunde, nej, absolut inte. Och jag sätter mig bredvid honom och då lägger han sig med ryggen mot mig. Och sen plötsligt bara tittar han upp på mig med svarta ögon och då kommer första slaget.
Från ingenstans?
Från ingenstans. En käftsmäll. Och sen så reser han sig och slår ett slag till så jag hamnar på golvet. Tar tag i mitt hår i nacken och så släpar han mig runt i lägenheten och bara laddar slag i min sida hela tiden. Och det enda jag kan tänka på, jag bor i ett hus som är rätt så lyhört, det är att jag måste ju skrika hela tiden. Så jag bara, ring polisen, han dödar mig. Det är det enda jag kan upprepa.
Får du någon sån här typ reaktion från honom? Eller är han i, du säger psykos, helt...
Han är helt weck. Helt weck. Kan bara titta på mig med svarta ögon. Och liksom, tänk dig som en tjur som frustrar. Eller en häst som frustrar. Så lät han hela tiden.
Oj.
Så här.
Och så känns det jätteläskigt.
Det var fruktansvärt. Det var så fruktansvärt. Och jag märker hela tiden att han vill dra in mig i köket. Och i ett kök, det finns det ju knivar, gafflar och allting. Och jag gör allt i min kraft för att inte han ska in där.
Ursäkta att jag avbryter nu. Men du säger att han slår dig. Så här, dina tankar, var det på smärtan från slagen eller var det bara det som händer?
I stundens hetta när du blir utsatt för våld, då känner du ingen smärta. Jag kände ingen smärta. För att man tar ju sånt påslag av adrenalin. Så jag kände ingen smärta. Sen så tänker jag måste här ut härifrån. Och då så slår jag mig loss och kommer fram till min lägenhetsdörr, vilket den har tre lås på sig. Oj. Och alla tre är låsta.
Typiskt.
För en gångs skull. Så jag börjar fippla då med låsarna och glömmer bort vilket lås jag har fått upp, och då kommer han bakom, tar tag i mitt hår och knäcker ner mig på golvet. Det här upprepas tre gånger så kommer jag loss och försöker ta mig ut. Men sista gången då så drog han in mig i lägenheten, då hade jag en blompillstal i ek. Och ek är ju rätt så hårt trä. Och den slungar han över ryggen och nacken på mig i tre slag så den sprängs i bitar. Så det var ju kraftfullt. Men då tänker jag bara, fy fan, jag måste härifrån. Och det är nu, för nu är det snart slut på det här liksom.
Var du rädd för att förlora livet?
Ja, jag var jätterädd. Det var det enda jag tänkte på. Och hela tiden upprepar jag med det här mantrat då. Att han dödar mig, ring polisen. Så då av någon jättekonstig anledning så får jag en sån här urkraft som man brukar prata på när man föder barn eller när man liksom är utsatt för hemskheter, att man kan få en sån power i sig. Så jag slungar mig upp, tar tag i hans nacke och samtidigt som jag trycker ner huvudet på honom rakt ner i golvet och lyfter mig själv genom det. Så jag kommer upp, ja, och då tar han tag och börjar bita i min arm för att hålla sig kvar. Men jag känner ju inte det då. Och så kommer jag fram till dörren och sparkar upp dörren, för det var nog bara ett lås kvar, så jag nitar upp dörren själv. Och sen springer jag, och jag har aldrig sprungit så fort i hela mitt liv alltså. Fyra
år. Är han efter då? Han är efter,
det är han. Fast rätt så långt efter, för att jag har ju slagit ner, eller tryckt ner honom i golvet liksom. Sen springer jag ut och då hör jag massor av polissirener överallt och jag ser blå ljus. Jag gömmer mig bakom ett delskåp och då kommer det en polis, första patrullen fram, gör dem och kliver ut. Och då, alltså jag trodde att jag var himlen. En av poliserna då som kliver ut är en bekant till mig.
Aha.
Så jag kastar mig runt hans hals och bara wow!
Jag känner trygghet där.
Ja, du vet, och sen släppte inte jag hans hals. Han försökte liksom trycka bort mig lite för att de var tvungna att sansa mig. Jag bara, nej! Sådär. Och, eller han var förlovad med en bekant till mig, så är det. För så ska det vara rätt.
Men alltså, när du sitter i elskåpet, nu har du beskrivit känslan så jävla bra, och så, men det måste vara någon såhär, jag kommer överleva det här.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
När du ser honom.
När jag ser honom, det var ju som en uppenbarelse. Det var ju som att få ett andligt uppvaknande. Jag trodde jag skulle dö alltså, när jag såg honom. Jag var så lycklig. Men sen så var ju mitt huvud tvistat. Liksom, såklart, när jag träffade honom. Han bara, vad har hänt? Jag bara, konstiga saker hade jag sagt. Jag kommer inte ens ihåg själv. Så jag, alltså, när jag såg honom så var det ju, alltså, det var ju som att se Gud.
Ja, men det var som att det tillgärna slutade funka. Det,
ja, bara, och då, men... ja. Det var då. Och sen så...
Men hör, ser du den här anabolasnummen någon mer?
Eller? Jag har sett honom vid ett tillfälle på...
Den kvällen, ser han honom mer då? Tar polisen honom eller vad händer?
Ja, de hittar honom på en våningsplan som ligger helt utmattad, gör han.
Aha.
Och kör in honom, tror jag, till häktet då, för att han var häktad.
Okay.
Och mig så kör de i faktiskt polisbil till SÖS, akuten. De sket i ambulans. Och kommer in på... SÖS, vad jag minns här nu, det är liksom att först när jag sitter i polisbilen så drar jag handen genom håret och får med mig tover. Så jag var ju liksom skinhead på bakhuvudet. Han har dragit bort allt hår.
Jävlar.
Ja. Och sen kommer jag in på SÖS och då är det en jag kommer ihåg honom så väl, en sjuksköterska där som faktiskt var homosexuell. Som verkligen kramade mig, höll fast mig och du vet, han var så himla fin. Jag önskar att jag hade ett namn. Man kanske hör det här. Ja. Han var verkligen en ängel.
Ja, det var gulligt.
Ja. Men det här, sen så vart jag ju kvar på SÖS då, på akuten. Men sen helt plötsligt så vaknade jag upp där på min brits och bara, nej men det här funkar inte. Och så jag drog ut alla slangar som jag var uppkopplad till och så gick jag hem till där jag bor då. För att jag var tvungen hem till mina droger.
Vad drogerna kallade?
De kallade.
Vi kan prata mer om det snart, men vad hände med killen? Så han blev häktad, säger du?
Ja, han blev häktad. Sen efter 2 dygn så ringde polisen till mig och sa att han kommer släppas idag och förberedde mig på eventuellt vad som kan hända. Och jag fick telefonnummer och allting. Och polisen var väldigt tillmötesgående i mitt fall.
Men hur kommer det sig att han ska släppas? Det måste vara ett ganska klart bevis på att han hade, måste vara grov misshandel.
Det var grov misshandel. Ja. Vi hamnade i rätten.
Ja, nu gjorde
sen, det. Ja, det gjorde vi.
Men han blev fri till rättegången?
Han blev fri till rättegången och då levde jag i total skräck i 2 månader kanske det var, något sånt.
Hur kände du när polisen sa att han skulle släppas?
Jag förbröt ihop totalt. Och började gråta och gråta och gråta och gråta. Kom ihåg. Jag var livrädd. Jag låg hemma i min soffa med neddragna persienner och bara skakade.
Förklarar hon varför han skulle släppas?
Nej, det minns jag faktiskt inte. Det minns jag inte.
För i mitt huvud så låter det som att det är klart han ska sitta häktad tills rättegången.
Men... ja, det är väl klart man tycker det. Men så var det inte fallet.
Liksom. Konstigt. Det,
ja.
Ja, de kanske hade någon vettig förklaring som någon tyckte var vettig, som precis. Inte vi kan förstå.
Nej.
Vi kanske måste utbilda oss till jurister.
Ja, jag tror nog för att förstå vissa saker, aspekter i det hela.
Ja, verkligen. Ja. Ja, fan vad tragiskt. Så du sitter där i din lägenhet och är livrädd såklart.
Såklart. Mm. Såklart. I två
månader.
Ja, typ. Men jag jobbade på och försökte ha en vardag, men jag var livrädd. Jag kollade bakom axeln hela tiden. Gjorde jag.
Men gav han någon vettig förklaring? Han var ändå polisförhör tillsammans. Mm. Sa polisen att han hade någon förklaring? De fick inte säga det kanske?
Nej, det fick de ju inte. Nej, förrän i rättegången.
Hur var själva rättegången sen?
Rättegången var fruktansvärd. Jag glömmer aldrig, vi satt på Södertörn heter det, va? Tingsrätten där. Och vi satt utanför tingsrätten och då satt jag med åklagaren och min advokat och pratade och fika. Och då sa de att nu kommer han med sin advokat. Och han sätter sig i kaféstolen bakom mig med rygg mot mig. Och hans advokat sätter sig också.
Tror du att han förstod vad han gjorde eller var det bara en slump?
Han förstod. Han förstod nog att han var tvungen att göra det för att hans advokat hade sagt det. Mm. Tror jag. För att den advokaten, alltså på riktigt, fruktansvärd. Advokat hade han.
Vi pratade om låg IQ förut.
Ja, precis. Nu är det på hög nivå här på den kommentaren. Nej, men du vet, de försökte få det till mitt fel. Att det var jag som var orsaken eftersom att vi hade tagit droger. Och då får man ju skylla sig själv.
Okay. Men hade åklagaren och din advokat förberett dig på vad som kommer hända i rättegången?
De hade förberett att jag kommer sitta mitt emot honom. Och att det kommer komma upp bilder på min kropp, sa de. För då hade de ju fotat då inne på SÖS. Och då brast det för mig när jag fick se min kropp. Alltså det var fruktansvärt. Helt blåslagen.
Möttes era ögon? Vilka ögonkontakt kan han till i rättegången?
Det fick vi.
Var han typ huvudtränare?
Han hade huvudet lite neråt. Det hade han. För att alltså, det här kommer låta jättesjukt. Men jag kände honom innan psykosen. Och då var han världens finaste kille.
Ja, men jag förstår. Jag har ju stött på många sådana också i mitt liv. Så att, fast en person kan vara sina handlingar, fast en människa är inte sina handlingar alltid.
Nej, och här har vi ett praktiskt exemplar. Världens snällaste kille innan. Vi hade så mycket kul ihop.
Han gillar steroider för mycket helt enkelt.
Ja, han... Nej, men jag vet. Och det är det liksom. Men sen, det händer ju så mycket saker efter. Jag menar, jag fick ju gå en traumabehandling och jag fick kuratorhjälp på SÖS.
Vi kommer dit.
Ja, okay. Jag ligger före.
Ja, jag vet. Det är bra. Men i rättegången, så här, du ser att han sitter lite nerböjt. Så här, och uppenbarligen typ att du kanske tycker att han ändå ser som att han skäms lite.
Lite skulle jag väl uppleva det kanske som. Ja.
Men hur, när de ställer han frågorna, hur var hans svar på frågorna? Var det att han också ville lägga skulden på dig? Och hur kändes det?
Han svarade inte. Nej. Okay. Vad jag minns nu, det här är alltså 2013 går vi tillbaka till.
Men åklagaren, eller säga hans advokat försökte...
Grillade mig totalt. Ja.
Hur var de frågorna? De måste varit hemska, men hur var det, kändes det?
Alltså jag kände mig så billig, jag kände mig så blottad, jag började nästan känna mig som förövaren tills åklagaren och advokaten satte stopp för den här advokaten. Gjorde de.
Har du någon slags förståelse varför de beter sig på det här sättet? Eller borde det finnas någon slags... På något sätt, om man kollar objektivt på det hela utan att man är inblandad själv så att advokat ska försvara sin klient. Så här. Men ska det finnas några sorts regler? För att det är ju hemskt att man har ju också hört att folk, tjejer som blivit våldtagen och blivit påhoppade av vilka kläder de har på sig. Det är ju hur sjukt som helst.
Det är så jävla sjukt.
Ja, så här, borde det finnas några gränser för hur en advokat får bete sig kanske? Jag vet inte.
Alltså jag vet inte, jag kan nog inte svara på den frågan, men de gör ju sitt jobb. Alltså det är det som är sämst. Deras uppdrag är ju att försvara sin klient in i det sista. Tyvärr. Även om man nedvärderar och trycker ner en annan medmänniska. För så var det. Så var det verkligen.
Ja, fan jobbigt. Så här, men han fick det känna det väldigt, väldigt liten.
Den advokaten, ja. Absolut. Till slut så började jag liksom skeva nästan. För jag satt mellan min advokat och åklagaren. Så jag satt ju tryggt. Och till slut, jag bara viskade till min advokat. Jag bara, men gud, vad är det här? Alltså, jag bara kände mig som en förövare nästan. Fast så, är det, så var det ju inte, givetvis.
Men hur slutade rättegången sen? Var det att han blev, fick han domen på plats eller var det att vi går därifrån?
Vi fick gå därifrån, sen kom domen senare.
Och när ni lämnade platsen, var det att fick ni gå samtidigt eller gick ni separat? Eller var det
vi avvaktade. Inne i salen gjorde vi tills de hade gått från. Eftersom att det här hände innan, att de satte sig så nära oss. Så var jag jätterädd, var jag. Men min advokat, han var jättefin. Han skjutsade hem mig och han var jättefin.
Du nämner ofta att du ser att han drar ner i blicken lite så här. Mm. Fick du någon så här grej att han kanske känner att han kanske inte ville göra det här egentligen? Så här. Fick du någon?
Ja, det fick jag. Det fick jag. Och om jag minns rätt så i slutändan så tog han ju på sig allt. Han gjorde han.
Vad fick han för straff sen då?
Nu ska vi se. Om jag minns rätt så fick han 120 timmar samhällstjänst. Och sen ett skadestånd på typ 12 000.
Ja, du ser.
Till mig. Ja, alltså det var fruktansvärt. Ja. Men om jag minns rätt.
Ja, men vad blev han dömd för?
Misshandel.
Han blev alltså ringa misshandel då, eller?
Jag tror bara generellt misshandel och sen narkotikabrott.
Ja, du ser.
Okay. Ringa narkotikabrott.
Ja, det låter jätteskumt med tanke på alla märken och sånt.
Precis, exakt.
Då gav hon dig kanske en del i det här också.
Vad sa du?
Då kanske någon gav dig en del i det här. Eller?
Hur menar du?
Jag menar att logiskt borde det vara grov.
Ja, det borde det vara, men så var det inte.
Nej, jag måste kanske plugga för att förstå mer.
Ja, jag också. det här med sete person, det finns inte i lagens.
Jag har suttit så här i flera intervjuer och ibland förstår jag bara inte. Nej. Så jag kanske borde plugga för att förstå. Så det kanske finns någon logisk förklaring som jag har väldigt svårt att köpa i sådana fall.
Alltså jag har ju extremt svårt att försöka köpa hur man kan låta en advokat gå på ett offer som uppenbarligen inte mår bra i en rättssal. Och dessutom så var det en hel skolklass som tittade på vår rättegång. Alltså,
ja, det är hemskt.
Ja, speciellt när mina bilder kom upp på mig naken. Alltså det var...
Ja, det kan inte vara kul.
Nej.
Jag har själv suttit som i skolan och tittat. Jag har själv suttit i de här stolarna och bara, vad är det här?
Ja, men...
Måste de sitta i den här salen?
Ja. Fruktansvärt.
Ja, det är verkligen fruktansvärt.
Och jag bara, du vet. Ett gäng fjortisar som sitter och skriver ett skolarbete om nej, fy.
Ja, verkligen. Jag tror alla åtta klassar eller något så här.
Jag var också på något som, när jag gick i skolan, tror jag vi var på någon stöldgrej eller vad det var.
Ja. De ställer ett boring.
Ja, något sånt.
Ja, men du berättade i alla fall att du fick hjälp efteråt och fick gå och söka.
Jo, jag fick, vad var det, 6 stycken kuratorträffar, tror jag det var. Och så pratade vi om trauma och sånt där. Och, och så fick jag numret till brottsofferjouren som jag var i kontakt med på telefon och ringde.
Hjälpte det?
Ja, det hjälpte. Men vad jag kanske hade önskat är att jag kanske hade fått mer kanske KBT- behandling efter, och visst, jag hade ju ett eget ansvar att söka det givetvis, men det hade jag väl önskat att de hade prackat på mig
för erbjudet det liksom, att det
för jag fick ju men efter det här i många år efter.
Träffade du honom mer sen?
Nej, jag har aldrig gjort det. Jag har sett honom en gång, tror jag, på tunnelbanan.
Hur reagerade du då?
Jag sprang ut. Kroppen, alltså när man är utsatt för trauma så undermedvetet så söker kroppen efter fara hela tiden. Det är liksom som den läser av situationer. Så du vet, när jag till exempel åkte med buss eller med tunnelbana eller med pendel och det kom på en man som hade väldigt mycket muskler, då var det som att någon drog ner ridån för mina ögon och sickade bara av. Jag glömmer aldrig en gång vid Älvsjö eller något sånt. Då klev det på ett muskelberg på bussen och jag bara ner med ögonen och sen bara vuff, så gick jag bara av.
Du blir reptilhjärna tagit igen.
Rakt av. Jag bara gick av. Och så, så vaknade jag till och stod på busshållplatsen. Och jag bara, vad hände?
Hur länge pågick det här?
Alltså just den grejen att kroppen sökte efter fara pågick säkert i ett och ett halvt år. Men jag tror det var för ett år sedan så slutade jag ha tänt när jag ska sova i mitt sovrum.
Vad är den stora skillnaden? Alltså vad har hänt för ett år sedan?
Ja, jag vet inte, jag kan inte svara på det. Men helt plötsligt när jag skulle gå och lägga mig, ja, ett och ett halvt år sedan, så jag plötsligt släckte jag bara lampan och kollade mig.
Ja. Reagerade du på det när du gjorde det eller dagen efter?
Dagen efter, då reagerade jag inte på det, konstigt nog. Och tack gode Gud för det. Och det handlar om att när man blir mörkrädd, det handlar ju om att du inte har kontroll. Att du vet ju inte vad som finns i mörkret. Det är där det handlar om. För mig i alla fall. Men helt plötsligt bara släckte jag lampan i kolamen. Och så vaknade morgonen efter och var bara, wow.
Vad tror du att det är i den här misshandeln? Vad var det värsta i misshandeln? Tror jag. Var det det fysiska våldet? Eller var det ovissheten om du ska komma ut från lägenheten? Eller var det hans beteende? Vad var det värsta liksom? Tror du?
Då visste jag inte vad som var det värsta. Om jag tittar tillbaka idag, då finns det många tankar och känslor. Tänk om vi hade kommit in i köket. Tänk om.
Så du tror att hans endgame var, nu ska hon...
Alltså jag vet inte, jag kan inte svara på det. Men det kändes ju så då, när man var utsatt för det. Gjorde det ju.
Han kanske inte har någon vettig förklaring heller.
Jag tror inte det. För att han var ju inte på något sätt där. Han var ju en psykos. På riktigt.
Ja, du ser. Mm. Men nu ska inte jag skrämma upp dig. Men nej, vi leker med tanken att han satt här.
Ja.
Där jag sitter. Vad hade du velat, hade du velat sagt någonting till han?
Det hade jag velat.
Det hade det.
Jag hade sagt att... jag hade berättat om vad det här gjorde med mig efteråt. Om alla tics och sånt som jag har fått efter det här. Det hade jag berättat om. Det hade jag gjort. Men... någonstans så hade jag nog sagt till honom att jag förstår att det blev tokigt på grund av att du tog de steroiderna du gjorde och jag förstår det. Jag hade nog gjort det.
Har du förlåtit han? Eller har du förlåtit han eller skulle du förlåta han?
Vet du, jag skulle faktiskt förlåta. Jag tror det. Det känns så inom mig.
Skulle du vilja lyssna på hans förklaring om han hade någon? Eller skulle det inte behövas?
Jag skulle nog göra det. Det skulle jag.
Tror du att det är viktigt när man blir utsatt att det finns ändå en vettig förklaring? Så att det ändå, så att det inte bara...
Det tror jag. Jag tror att en vettig förklaring som är sanningselig är viktig i alla situationer i livet. För att den hindrar dig från att börja manipulera dig själv. Känna skam och rädsla. Tänk om det var därför han slog mig. Tänk om det var därför det här hände. För att jag är en dålig människa. Bla bla bla. Men får du sanningen serverad så har du sanningen serverad. Då kan du inte hålla på och skapa hjärnspöken. För att det är det som är så himla jobbigt efteråt. Att man får de här hjärnspökena. Till exempel... kolla dörren 3 gånger om den är låst. Du kan inte släcka lampan.
Är det här det värsta du har varit med om i hela ditt liv? Den här händelsen. Var det värst den eller våldtäkten?
Misshandeln.
Misshandeln.
Rakt av, alla gånger. Och varför det är så kan jag nog kanske inte förklara. Det känner jag, för jag har ingen riktig förklaring till det. Men det är nog bara för att den kanske ligger närmare i... Det var så mycket som spelade in i den. På något sätt.
Ja, ändå läskigt när en människa... flippar på det där, så det måste bara bli totalt annorlunda.
Du vet, förstår när han tittar upp på mig, men han vänder på huvudet och har svarta ögon och sen bara sån käftsmäll, så det bara fuff.
Ja, hemskt. Jag är glad att du överlevde.
Jag är tacksam till mina grannar. Alla hade ju hört mig. Mm. Både under och över och i väggarna, så alla hade ju ringt.
Även där fick du nytta av din fantastiska röst.
Jag menar det. Jag bara, wow!
Ja, grymt.
Ja.
Men du i alla fall får hjälp för att bearbeta den här sorgen och dramat, traumat.
Mm.
Hur spinner livet vidare efter det här? Så här? För jag antar att du är uppe i ditt, nu säger jag så kallade missbruk. Jag säger inte att det är så kallade, men ditt missbruk samtidigt. Så du kanske inte ens inser att du har. Eller insåg du där och då att du hade ett missbruk också? Eller var det bara, jag tar bara för att jag vill?
Alltså, jag har ju alltid förnekat att jag var en narkoman. Jag måste ju ha narkotika för att klara av att leva livet. Och det här måste man komma ihåg, det här är en sjukdom. Narkomani är en sjukdom, du ser inte sanningen om dig själv. Punkt slut.
Hur var din omgivning kring det här med missbruket? Var det så att du valde den själv? Eller var det så att...
Jag valde min omgivning väldigt noga. Och umgicks gärna med sådana som också hade missbruksproblem. För då har man ju inte missbruksproblem om alla andra gör det.
2016 hände någonting i ditt liv.
Ja.
Kan du inte berätta den här tiden strax innan kanske då, typ? Jag antar att den tiden måste ha varit väldigt virrig.
Den var väldigt geggig och väldigt virrig och väldigt hysterisk. Jag minns bara känslan av den.
Hur såg en typisk dag ut för dig ungefär?
Gå upp på morgonen, ta morgondosen, gå till jobbet, ta lunchdosen, ta eftermiddagsdosen, ta kvällsdosen.
Dos menar du då?
Det är då mina narkotika.
Din narkotika.
Och sen på kvällen ibland kunde jag ta en liten kvällschufflöjt bara för att jag skulle sova gott. Och då har det gått jävligt långt om man kan sova på amfetamin. Alltså det är fruktansvärt.
Ja, verkligen.
Men jag har också varit alltid, även i missbruket så har jag alltid varit en sån glad och positiv person att göra saker och gå ut och festa och liksom sådana saker. Så det här med att sitta hemma och garderobspunda fullt ut kanske inte har varit min grej, utan jag har alltid umgicks med dejtat eller haft vänner eller sådana saker.
Jag måste fråga också, när den här våldtäkten var strax efteråt, eller när den här grova misshandeln var, nu säger jag grov misshandel, var det på någonting att du, kände du själv på något sätt att fan, jag borde inte knarka, det har någon koppling till knarket, eller var det någon, eller var det, fanns absolut inte?
Fanns absolut inte.
Ingenting.
Utan istället så blev det ett skäl till att knarka mer. För att då var det lite synd om mig. För att jag hade varit utsatt för det här. Det är så en narkoman hjärna funkar. Alltså får vi konsekvenser, då drar vi på ännu värre. För att det ytterligare, de ytter om konsekvenserna är ingenting värda. Det är inre konsekvensen. Det är då man börjar tänka.
Ja, just det. Mm. Men kan du komma ihåg första gången när du verkligen, inte bara tänkte intellektuellt så här, shit, undrar för att jag knarkar för mycket när jag tar amfetamin innan jag ska gå lägga mig, men när du verkligen känner så här, bara, shit, vad fan tar jag den här skiten för, minns du?
Ja, minns det. Och det var då när jag vaknade, min första nyktra dag 17 februari 2016.
Ja, det var då.
Ja,
hur var den dagen då?
Jag vaknar på morgonen och tittar på min morgondos och bara känner så här, jag orkar inte mer. Idag är en bra dag och dö på. Och jag planerade att avsluta mitt liv den morgonen. Men livet ville annorlunda. Utan att jag fick en liten inre röst som sa att sök hjälp. Sök hjälp. Och det gjorde jag.
Förstod du varför hjälp du skulle söka? Eller var det bara att din väg hade korsats någonstans? Och...
Min väg hade korsats med en man som lever nykter. Och jag smsade honom den morgonen. Och bara, vad har du gjort och kan du hjälpa mig? Och det gjorde han.
Och då allt ändrades, allt blev upp och ner.
Alltså, ja, faktum är att först låg jag hemma i 2 dygn och käkade på en pizza, sockerkaka och drack mjölk. Och typ tyckte jävligt synd om mig själv. Och sen så tog han med mig på ett 12-stegsmöte.
Hade du hört någonting om det innan?
Ja, jävla sekt.
Jävla sekt.
Hade jag hört. Det är bara Gud och halleluja. Och det är inte riktigt så.
Nej, det funkar inte för dig. Säkert tänkte du då första gången, var det för hela skit?
Ja, precis. Men jag följde med honom och på den vägen är det.
Men vad tror du var som... Nu har du berättat när du vaknade på morgonen att du kände inombords att jag pallar inte mer. Tror du den känslan som är så viktig att ha när man går till de här... Alla som lyssnar på här vet nog att jag också är nykter i de 12-stegsgemenskap. För så var det för mig också. Jag kom till en punkt där jag kände att jag pallar inte mer. Och då var jag verkligen... Bogen för lyssna, sen att de pratar Gud eller vad fan de pratar, jag brydde mig inte. Bara, Ge mig det ni har.
Jag var exakt likadan. För att, alltså, under mina år som nykter har jag alltid hållit fast vid en enda sak, eller många saker, men just när det är viktigt, det är att det är den inre själsliga konsekvensen som betyder något. Jag menar, inte ens en våldtäkt eller misshandel kan få mig att sluta, och alla känslor och konsekvenser runt det, eller kronofogdeskulder eller vad som helst, men min familj tycker att någonting är fel, inte ens det kan stoppa mig. Jag menar, då där har man svaret. Jag tror på det inre.
Ja, det tror jag också verkligen på. Så här. Det inre, ja, shit. Det är jätteviktigt.
Och bra. För då har du någonting att bygga på. För att når du din botten på insidan, jag menar, det är ju suveränt. Då kan du bara vända det.
Men vad händer i livet då? Du, 2016 var det, va? 17 februari,
till och med,
ja, 17 februari, du får hjälp, du följer med på 12-stegsgemenskap och sen behöver vi kanske inte prata så jättemycket om det, men
nej, det
vad händer i livet sen så här?
Livet, alltså, jag tar kontakt också med Maria som är en beroendeklinik i Stockholm och får gå en kurs där om narkotika, hur det påverkar kroppen och sådana saker. Jag får även en drogterapeut som jag går hos. Vid 8 tillfällen tror jag snart.
Hjälper det här, tycker du?
Alltså, så här, jag skulle säga så här. All behandling är bra behandling för att det är en grund att stå på för vidare tillfrisknande, så skulle jag vilja säga.
Men om det är någon som lyssnar och är i en situation där de skär sig, varit på något tolvstegsmöte och säger jävla skit liksom, så här, och då, det är värt att prova de här Kapen Maria och andra ställen.
Ja, men jag tycker det, för att tolvstegsgemenskapen kan hjälpa med mycket, men det finns också mycket som man behöver annan hjälp med i form av terapi eller kanske en behandling, andra saker.
Så du får hjälp därifrån?
Jag fick det då, ja det fick jag. Och sen så gick jag där och kissade för att visa att jag var nykter, för annars får du ju inte fortsätta liksom så. Sen gjorde jag en utredning, autism då, som ingår då om man kommer till en beroendeklinik, att man får göra det. De tittar på ADHD eller ADD-utslag eller sådana saker.
Du gav fullt.
Alltså, vet du vad det roliga är? Här kommer du få ditt bevis på att icke-binära finns. Nu kommer, och alla som lyssnar. Jag gjorde den utredningen och då sitter man så här med en datagrej kopplad till huvudet och man leker med klossar och bla 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 bla. Så kommer jag till min psykolog och ska få då min diagnos. Och jag bara, nu ska de få se att jag har en diagnos. Det är därför jag har knarkat. Du vet, så här. Och hon bara, ja. Du, det är så här att vissa människor föds väldigt lyckliga och med mycket energi. Och du är en av dem, sa hon till mig. Men det som var intressant, det var att hon sen sa att vi skulle behöva prata med dig. För att den här utredningen kan inte ge ett nedslag på om den man eller en kvinna som har gjort den.
Oj.
Ja.
Ja, du ser.
Häftigt, va? Så jag fick en tillåtelse där att skriva under att de skulle få titta i min journal. För att kolla. Ja, det ser flummigt.
Ja, för jag tror jag till och med tänkte på någon fråga inför det här mötet. Typ om det med testosteron, östrogen.
Ja, precis. Ja. Det går att mäta. Det går att mäta. Och många män har ju oftast, kan ha mer östrogen, producerar mer östrogen än testosteron. Då kan man få hjälp med det, såklart.
Ja, det ser jag. Min första tanke är, jag kanske behöver mer testosteron.
Ja, det är klart. Typ jag vill bli ung igen. Eller 20 år yngre, ska vi säga.
Påstår att jag är gammal?
Nej, jag kom på att vi är jämn. Jag är äldre än det, kom jag på.
Just det, där har du.
Ja, precis.
Ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Du får det där. Det måste ändå vara ganska skönt. Också inombords säkert.
Ja, men det var jätteskönt. Men samtidigt så blev jag väldigt så här, fan, jag har ingenting att skylla på. Nu måste jag erkänna att jag har sjukdomen.
Ja. Sjukdomen är med alkoholist och narkomani.
Ja, precis. Narkomani.
Vi kommer att föra mer av dagens gäst i nästa avsnitt. För hur är det att leva som icke-binär i Sverige? Jag hade massa tankar och funderingar när jag bjöd in dagens gäst. Och alla de tankar och funderingarna ställer jag i nästa avsnitt som vi kommer få svar på. Så hoppas vi hörs snart igen. Och som vanligt, har ni frågor och funderingar, skriv dem till redaktionen@brottsofferpodden.com. Följ oss gärna på Instagram och Facebook under namnet Brottsofferpodden och sprid gärna så fler kan bli hjälpta av olika offers historia. Ha en fortsatt fin dag och kväll, så hörs vi snart igen.
Historia som berättas har satt sina spår, finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände jag aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära, jag hoppas du förstår. För skulden ligger hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.